Hej och välkommen till Retorikiska podden, Rättpodd. Jag heter Jesper Strömbäck, är professor i politisk kommunikation och journalistik vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Och även tidigare varit huvudsekreterare och kanslichef för regeringens framtidskommission och utrett olika framtidsutmaningar som Sverige står inför.
Oh, tack! Det är otroligt spännande saker som vi kommer att prata om här idag. För det, fokuset här nu kommer att vara politisk kommunikation med en forskningsbakgrund helt enkelt. Ja. Ja. Och då tänker jag så här, det alla pratar om hela tiden, det är ju det här, det kommer så mycket nytt i digitaliseringens era. Vi har sociala medier som tar över mer och mer. Journalister älskar ju att fråga, har de traditionella medierna spelat ut sin roll? Så vi kan väl kasta över den frågan till dig idag.
Absolut. Jag skulle säga att ryktet om de traditionella mediernas död är betydligt överdrivet. Visst är det så att vi har fått massa nya medier. Visst är det så att de sociala och digitala medierna har blivit viktigare. Men det betyder inte att de traditionella massmedierna har blivit mindre viktigare. Fortfarande är det så att de traditionella massmedierna, radio, tv, tidningar, är de viktigaste källorna till information om allt som rör politik och samhälle, om allt det som ligger bortanför vår egen vardag. Sedan att vi i vissa fall tar del av de traditionella massmedierna via datorn eller via surfplattan eller via telefonen, det är en annan sak. Nyheterna kommer ändå ifrån de traditionella massmedierna och därmed är deras betydelse och deras makt än så länge fortfarande lika stor som den har varit tidigare.
Mm. Och då tänker jag på, det har ju figurerat dels resultat från din och Lars Nord forskning här nu kring hur olika partier har blivit bemötta i medierna, där vi ser att Moderaterna har en oerhört negativ mediebild medan ett nytt parti som Fi seglar upp och får väldigt bra, men även Miljöpartiet som inte har blivit så hårt granskade med negativ följdkritik i medierna. Hur tror du att, eller vad ser ni dels forskningsmässigt att det här påverkar hur vi lägger våra röster i olika val?
Ja, på en mer övergripande nivå kan man säga att det finns otroligt mycket forskning som visar att medierna har makt, medierna har effekter. En typ av effekt de har är så kallade dagordningseffekter, och vad det handlar om är att de frågor som medierna uppmärksammar mycket, det är också de frågor som människor kommer att tycka är de viktiga frågorna. Och det är ganska logiskt. Vi i våra vardagar, vi vet inte, vi går inte omkring och funderar över vilka är de stora frågorna. Vi lever i våra egna små liv så att säga. Då måste vi hämta information någon annanstans ifrån och då kommer det via medierna. En annan typ av makt som medierna har är det som kallas gestaltningsmakt, och det handlar om hur tänker vi kring verkligheten. Går det bra? Går det dåligt? Går det framåt? Går det bakåt? Hur tänker vi kring personer, organisationer, fenomen? Och där visar forskningen också att medierna har en stor betydelse. Går arbetslösheten upp eller ner? Går kriminaliteten upp eller ner? Är Reinfeldt en stark eller en svag ledare? Det är sådant där vi behöver hjälp att förstå verkligheten, och det hämtar vi från medierna. Och detta får effekter. Hur stora de effekterna är på valresultat är väldigt svårt att mäta dock.
Mm.
Vi vet att det finns ganska starka samband mellan vilken bild som har getts av partierna i medierna inför ett val och hur det sedan går i valet. Men sambanden är ju ömsesidiga så att säga. Opinionen formas ju varje dag i ett samspel mellan mediebevakningen, hur människor reagerar på den fortsatta mediebevakningen. Så att man kan inte specifikt säga att exakt så här stor makt har de, men de har betydelse. Och det är nästan, om man ska generalisera lite grann, det är nästan omöjligt att lyckas bra i ett val om man inte har haft en positiv eller åtminstone en neutral mediebevakning. Får man en dålig mediebevakning så straffar det sig på valdagen.
Mm.
Sedan finns det vissa partier som kan vara undantag, och då tänker jag framförallt på Sverigedemokraterna. Extrempartier som har en annan typ av väljarkår som inte minst utmärks av väldigt stor misstro mot medierna. Och vad som där räknas som bra eller dåliga nyheter mäts på något sätt på en annan skala än när det gäller de traditionella partierna.
Mm. Det vi ser när vi tittar på Almedalstalen av partiledarna och språkrör, det är ju att vissa partier är i mycket högre utsträckning benägna att diskutera eller bjuda upp till dans det här, det andra alternativet är inte regeringsdugligt. Mm. Det finns inte ett annat regeringsalternativ. Framförallt så hörde vi Göran Hägglund prata om det. Hur påverkar det här opinion utifrån det ni ser?
Ja, där kommer en otroligt viktig fråga vara, hur på valdagen, hur viktig kommer människor tycka själva regeringsfrågan är? För det är alltid så att när människor går och röstar så röstar man både på parti och regering. Men i olika val spelar olika aspekter mycket olika roll. I vissa val så är regeringsfrågan jätteviktig och då kanske man väljer ett parti just därför att man vill stötta ett visst regeringsalternativ. I andra fall så känner man att nej, men regeringsfrågan spelar inte så stor roll, antingen därför att man inte bryr sig eller för att det är redan klart vilka partier som kommer bilda regering. Ja, men då är man mer benägen att strunta i regeringsfrågan. Nu har vi ett ganska unikt läge där det ser ut som att varken alliansen eller de rödgröna, så som vi traditionellt tänker på dem, kan forma en koalitionsregering som får majoritet. Och då handlar det om minoritetsregeringar och minoritetskoalitionsregeringar. Och det är en ganska ny situation som vi har där. Och samtidigt så kan vi se i våra undersökningar att ungefär 50% av väljarna säger att det är mycket viktigt för dem att Sverige får en stark regering. Så å ena sidan så ser det ut som att vi inte kommer få en stark regering, givet opinionsläget nu. Å andra sidan är det många som tycker att det är viktigt. Och då är frågan, vad kommer hända nu fram till valdagen? Är det så att folk kommer ändra sina partisympatier därför att man tycker att det är viktigt med en stark regering? Eller inte? Och det vet vi inte. Men mediebevakning kommer spela en stor roll där.
Och jag tänker också så här, hur vi valde att lägga vår röst i valet till EP bara här nu i juni måste ju spela jättestor roll, i och med att det är så kort tid mellan det valet och valet i september.
Både och. Där ska man ju säga, det är en ny situation för oss att ha två val så nära in på varandra, så vi vet inte riktigt vilka effekter det kommer ha. Men det vi traditionellt vet är att människor röstar på andra sätt. Och det är andra mekanismer som är verksamma i Europaparlamentsvalen. Man är mer villig att satsa på någonting nytt. Man är mer villig att straffa de stora partierna. Det är nästan alltid så att de stora partierna lyckas sämre i Europaparlamentsval, i Sverige och i andra länder.
Ja, vi såg det nu.
Ja, men även i andra länder. Så det är en generell mekanism att andra val än riksdagsval uppfattas inte som lika viktiga. Och därmed så röstar man lite friare än vad man gör i övrigt. Här är en viktig fråga där jag inte riktigt har något svar ännu. Hur kommer människor koppla samman Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet, och hur kommer det spegla sig i medierna? För vi vet historiskt sett att när det gäller mediebevakning av valrörelser, att när det väl har börjat etableras en dominerande berättelse kring vinnare och förlorare och vad de viktiga frågorna är i en valrörelse, då håller den berättelsen i sig till valdagen. Först efteråt så kan en ny berättelse börja växa fram. Nu har vi haft en berättelse under första halvåret här och över Europaparlamentsvalet där det har varit väldigt tydligt, framförallt en negativ bevakning av alliansen och av Moderaterna, att de är förlorare. Och på slutet då att Feministiskt initiativ och Miljöpartiet är vinnare. Kommer den här berättelsen fortsätta? Eller kommer Europaparlamentsvalet fungera som en punkt för den berättelsen och därmed öppna upp för en ny berättelse? Och det kommer vi få se under de närmaste veckorna, under början av augusti. Men det kommer få stor betydelse för hur det går i riksdagsvalet.
Jag tänker alliansen, de valde ju att köra alliansdagen igår på Miljöpartiets dag. Och deras stora utspel var ju en enorm satsning på infrastruktur i Sverige, järnväg. Dessvärre hade de ju läckt den här nyheten lite tidigare, så att det blev inte den här wow-faktorn. Men det penetrerade direkt ut i olika seminarier där jag lyssnade på, nu ska vi se, vad heter han? Elias Westberg heter han väl? Som satt på Prime tidigare och som numera är PA-ansvarig för Göteborgs hamn. Och han pratar om den här lilla, lilla järnvägssnutten mellan landet och ön. Där en sjättedel av Sveriges export går. Till Volvo och till hamnen där. Och hur lycklig han var över den här infrastruktursatsningen. Och jag har pratat med miljöpartister efter det som säger att ja, det där var ju, det var ju inte bra för oss. Vi kommer med några futtiga 100 miljoner och de kör miljardpaket. Det är klart att alla som är intresserade av att det ska bli bättre infrastruktur i Sverige höjde på ögonen, för att det här är atypiskt regeringen.
Jag delar den bilden. Jag tror att det var väldigt ett bra drag av regeringen av olika skäl. Det ena är att jag personligen tycker att det behövs infrastruktursatsningar. De framtidsutmaningar som Sverige står inför kommer kräva stora infrastruktursatsningar, både för att underlätta transporter, pendlingar, knyta samman olika metropol, olika stadskärnor, men också för att transportsystemet ska bli mer ekologiskt hållbart. Men en kritik som har varit mot regeringen är ju att man har varit trött, att man inte har nya idéer, att det inte har varit tydligt vad vill man om man vinner igen. Vilket parti som helst och vilket regeringsalternativ som helst måste ha en berättelse om framtiden och måste ha förmågan att ingjuta framtidshopp, och det har allianspartierna inte visat fram till nu. Och jag tror att det här Sverigebygget, både hur det har paketerats, hur namnet Sverigebygget och substansen sänder en ganska tydlig signal om att nu har vi gått in i ett nytt skede, nu satsar vi för framtiden. Sen hur långt det kommer bära, det vet vi inte, och hur Socialdemokraterna och de andra oppositionspartierna kommer möta det, det vet vi inte, men jag tror att det kommer i efterhand visa sig vara en viktig vändpunkt.
Det jag tänker på, det är ju att nu har vi hört Miljöpartiet tala, vi har hört Socialdemokraterna tala, Vänsterpartiet kommer imorgon. En trend som jag ser utifrån ett retoriskt perspektiv är att de sticker inte ut med någonting. Det känns som att de vill rida på den här i stort sett mediala vågen, men den mediala vågen handlar ju också om att folk faktiskt uppger att de tycker så här hela vägen in i mål, att de inte vågar sticka ut och göra någonting nu, och att det verkligen är läge framförallt för de små partierna inom alliansen att ha den här berättelsen du pratar om, men också lägga förslag som är lite kontroversiella för att se om det kan röra om lite, så att man kan ändra agendan för vad det är som talas om i media. För jag tänker på Hägglunds det här skrota landstingen-tänket, vi behöver tänka annorlunda. Jag vet att det inte är en ny idé, för att jag pratade med Ingerö tidigare i veckan, men för mig var det nytt, och då följer jag ändå politik ganska sådär ingående. Och Centerpartiet kommer ju att prata om nya saker, hörde vi i morse här nu med Martin Ådahl, den närodlade politiken och hur det liksom blir mer konkret. Folkpartiet på lördag har ju också behov av att försöka sätta en ny berättelseagenda. Och det ska bli jättespännande att se, men hur stora chanser tror du att det finns att vi nu ändrar spår på vad det är vi pratar om när det är så här kort tid fram till valet?
Jag tror att det finns ganska stora möjligheter fortfarande, just därför att vi har avslutat en valrörelse. Det är en sommar, det är en paus så att säga, där intensiteten går ner, men därmed ökar också utrymmet för olika typer av utspel. Och för många människor som inte är jättepolitiskt intresserade så är det först i augusti som man börjar uppmärksamma det allt mer i takt med att mediebevakningen ökar. Så nyckelfrågan här är ju hur medierna kommer att agera, vilket intresse eller vilken öppenhet de kommer ha för en annan dagordning. Och i vilken utsträckning såklart då som de politiska partierna lyckas forma budskap som har ett nyhetsvärde. Men jag tror att det finns ett utrymme, och vi vet ju också från de undersökningar som vi gör att det finns en stor rörlighet i väljarkåren. Ofta så tar de här väljarrörelserna ut varandra, så en del människor rör sig från det borgerliga blocket till de rödgröna och vice versa, så det ser ut som att det inte händer så väldigt mycket. Men det händer väldigt mycket om man tittar på individnivå, och är det så att det då sker en kantring i debatten, en ny berättelse etableras så att de här opinionsströmmarna går mer i en och samma riktning, så kan det ske ganska stora förskjutningar. Utrymmet för det finns. Frågan är om det kommer att hända, och det vet vi ju såklart inte ännu.
Nej, det jag tycker var spännande igår med Åsa Romsons tal var ju att hon ägnade så otroligt stor tid till att prata om jämställdhet. Och Kristoffer Talltorp, som själv är gammal miljöpartist och var pressekreterare och talskrivare till Wetterstrand, när vi satt och analyserade här nu tidigare på morgonen, så menar han på att nej, men det här är inte en flört med Feministiskt initiativs väljare, utan det här är mer en högre ideologisk nivå. Och då säger jag så här, ja, absolut. Det är den altruistiska delen av det hela. Men jag tror att den egoistiska delen, vi vill att FIs väljare också existerar. Och inte bara från FI, utan även från det borgerliga blocket. För vad hon pratade om var ju miljö, jämställdhet och människovärde. Och det är ju saker och ting som väldigt många människor, oavsett om de går långt mot vänster eller om de går långt mot höger i den här lätt problematiska blockpolitiken som vi ändå sitter fast i just nu i Sverige, kan attraheras av. Så jag uppfattar också som att det är en flört höger ut att kom till oss, vi tycker att de här frågorna är jätteviktiga. Och bara det här formbär budskap, och när man låter operasångaren Rickard inleda det hela, så sätter ju det en viss stämning som sen förmedlas.
Mm. Ja, men det kan väl ligga någonting i det, även om jag tror att alltså, vi som är här på Almedalen, vi uppfattar lätt stämningarna och trenderna och tendenserna på ett sätt, men vi är väldigt atypiska, så mycket av det som kan uppfattas som viktigt här kommer visa sig vara fullständigt oviktigt, därför att det når inte längre. Men just när det gäller detta, när vissa frågor som inte har varit så stora blossar upp, så ser vi att då är det många partier som försöker haka på. Därför att man ser att här finns kanske ett väljarutrymme. Det är ju inte så att man ändrar åsikter, utan det är ju en fråga om vilka av de åsikter man har som man prioriterar att lyfta fram. Och där finns det en opinionskänslighet, absolut. Sedan tror jag ju inte att jämställdheten kommer vara så väldigt viktig på valdagen. Historiskt sett så har det inte varit en fråga som har varit särskilt stark när det gäller vad man faktiskt röstar på, utan då handlar det om andra hårdare områden som Sveriges ekonomi, sysselsättning, arbetslöshet, skola och utbildning, vård och omsorg. Så att jag tror att lite är det en sån här våg som vi ser nu, men som kommer att ebba ut.
Jag försökte få ett seminarium igår som handlade om varumärkets betydelse för politiken. Dessvärre pratar de inte särskilt mycket om just varumärkets betydelse för politiken, men jag tänker att ni sitter på en massa data kring det här. Hur är personer viktiga eller ej? För att visst är det så att det är en myt att partiledaren betyder oerhört mycket för vem man röstar på?
Ja, det är huvudsaken en myt. Alltså, sambanden är att populära partier får populära partiledare, inte att populära partiledare leder till populära partier. Människor tenderar att rösta på de partier som ligger närmast en själv på vänster-högerskalan i de frågor som är högst på dagordningen. Och det är därför det är viktigt för partierna att få sina frågor högst på dagordningen. Partiledaren har en enormt stor betydelse när det gäller att sätta bilden av partiet. Har Miljöpartiet gått till vänster sedan Gustav Fridolin och Åsa Romson tog över? Många skulle argumentera för att de har gjort det. Och där kan ju partiledarna spela en roll för att sätta bilden av partiet. Men då är det som just partiledare, inte som individer, inte som personer. Om jag tycker att Fredrik Reinfeldt är osympatisk eller Löfven är sympatisk, det spelar inte så stor roll. Vad tror jag om att de kommer att göra med partiet, det spelar roll. Och det som forskningen där då visar är att jo, folk tycker mer eller mindre bra om olika partiledare, de är mer eller mindre populära, men när man kontrollerar för vad människor står ideologiskt, så försvinner de här partiledareffekterna i de allra flesta fallen. Det finns några undantag. Göran Persson 2006 var ett sådant där han var väldigt impopulär och bidrog till att det gick dåligt för Socialdemokraterna, men det är undantag.
Vi talade också tidigare idag med Martin Ådahl, chefsekonom för Centerpartiet, och han var väldigt ingående i problematiken som Centerpartiet har, det vill säga att folk inte egentligen vet vad de står för och deras problem att komma ut med det här. Och han nämnde att ja, men vi brukar prata om man skulle blindtesta miljöpartister och lägga fram, eller alltså de som röstar på Miljöpartiet, och lägga fram Centerpartiets budskap och värderingar och vilka frågor de arbetar för, så skulle väldigt många tro att det var Miljöpartiet. Och om de skulle lägga fram vad Miljöpartiet arbetar för, vilka värderingar de har och vilka frågor som är viktiga, så skulle många som röstar på Miljöpartiet tro att det här var Vänsterpartiets agenda. Vad ser du? Vad finns det för möjligheter för partier som uppenbarligen har en diskrepans mellan egentligt innehåll och uppfattat innehåll?
Alltså, alla partier skulle nog tappa en del väljare om människor var fullt informerade om vad partierna stod för, och de skulle vinna en del nya från andra partier. Hur det där skulle slå ut i summan, vad summan skulle bli, är svårare att veta. Små partier har svårare, så är det absolut, och det är absolut så mellan valen. Under valrörelserna, då blir de mer synliga, inte minst tack vare etermedierna. Det är partiledarintervjuer i radio och i tv, det är debatter. Och vi ser ju nästan alltid att de partier som har haft svårt i opinionsmätningar mellan valen, de lyckas ändå bättre under själva valrörelsen.
Men så var det för Moderaterna. Ja. Vilket är ju ett av de stora partierna. Ja. Att de har ju haft väldigt negativ mediebild mellan valen och opinionsmässigt har de legat lågt och ändå så tar de sig in i mål.
Ja, jag tror att Kristdemokraterna kommer sitta kvar i riksdagen. Jag tror att Centerpartiet kommer sitta kvar i riksdagen. Och en viktig anledning kommer vara att de kommer bli mer synliga under valrörelsen än vad de har varit. Fler människor kommer få upp ögonen för dem. Sedan när människor får upp partier för ett litet parti så är det inte alltid de där effekterna är så långvariga. Och där är ju så att säga, den inbyggda ojämlikheten i politiken att de stora partierna kommer alltid ha större möjligheter att sätta dagordningar, att komma ut med sina budskap. För små partier ligger nyckeln mycket att hitta vissa områden där man kan bli väldigt profilerade så att man får en synlighet där. Samtidigt som man inte får uppfattas som ett enfrågeparti. Mm. För då blir man väldigt sårbar om dagordningen handlar om någonting annat.
Som till exempel Folkpartiet.
Ja, absolut. Och det är väl därför man ska se Miljöpartiet under en längre tid nu har satsat allt mer på skolfrågor. De har insett att det är farligt att bara ha miljöpolitiken som profilfråga. Mm. Folkpartiet har ju också försökt bredda. Men det är ofta svårare för partier i regeringen att bredda för man är ganska bunden till de ministerposter man har. Ett oppositionsparti är mycket, mycket friare där.
Ja, och det såg vi också när Hägglund talade nu. Att han till och med säger, jag har suttit som socialminister i 8 år. Det är det längsta någon minister för övrigt har suttit i modern tid på den posten. Det är klart att han kan vård- och omsorgsfrågorna innan och utan. Mm. Men det blir lite tråkigt för oss som står och lyssnar när fokus bara är på de frågorna. Och sen ett annat abstrakt ämne som försvaret. Mm. När jag såg någon undersökning, undrar om det var hos Lars eller hos dig när ni hade ert seminarium, eller era seminarium, att försvarsfrågorna ligger ju inte ens på topp 10 vad människor tycker är viktiga och att det blir en alienering. Jag tycker att det inte är modigt att våga ta frågor som ligger utanför den där topp 10-listan, utan jag tycker att det är rent korkat när man har den här kanalen som är så uppmärksammad jämfört med nästan alla andra kanaler fram till valet, förutom sommartalen.
Mm. Jag tror ju att ska man lyckas förändra opinionsdynamiken som ett litet parti, då måste man engagera sig i frågor som är heta eller som kan komma att bli heta. Ibland är det en fråga om tur eller otur. Försvarspolitiken kan ju segla upp som en viktig fråga om det händer någonting i Ukraina. Då kanske
ja, och vi hoppas att det inte gör det.
Det hoppas vi verkligen. Mm. Sedan är ju den stora utmaningen alltid för partier, i synnerhet i regeringen, att komma ihåg att den verkliga motståndaren måste alltid vara verkligheten. Mm. Att alltid befinna sig i opposition mot verkligheten. För hamnar man, om man glömmer bort det, då hamnar man i en försvarsposition där man hela tiden pratar om vad man har gjort. Samtidigt som man får svårt att förklara varför man ska få förnyat förtroende. För man nu har suttit 8 år och inte lyckats lösa de här problemen. Varför ska man få 4 år till? Och det kan man ju se med tidigare socialdemokratiska regeringar. Man kan se det med alliansregeringen nu. Att man över tid har fått allt svårare att ha fokus på verkligheten och verklighetens problem. Istället blir fokus de andra motståndarpartierna. Och då kan man hamna i en fälla där man uppfattas som allt för negativ och allt för gnällig. Och som att man inte har några egna förslag. Och människor söker ju partier som på något sätt visar att de förstår verkligheten på ungefär samma sätt som jag gör. Och har idéer om hur ska de här problemen som jag också upplever kunna lösas. De vill veta vad händer om jag röstar på ditt parti, om det får makten. Inte varför du tycker att de andra är dåliga. Båda sakerna har såklart sin plats, men det måste finnas proportioner där.
Mm. Det jag tänker på, det är ju bland annat hur partiledarna i det här fallet med Almedalstalen, om vi tar dem som utgångspunkt, hur de faktiskt väljer på detaljnivå att kommunicera. Därför att igår hörde jag väldigt mycket jag från Åsa Romson. Och då kommenterade Talltorp att ja, men när vi hör på Centerpartiet på söndag så kommer Annie att prata om vi i Centerpartiet. Och det är minst lika exkluderande. Det kan jag också hålla med om. Hur ser ni någonting på de mer detaljerade aspekterna av kommunikationen? Det här underliggande känslan, inkluderas jag eller inkluderas jag inte i den dialog du försöker föra med mig?
Mm. Det vet vi för lite. Det vet vi alldeles för lite. Vi kan ju se en förändring över tid i den politiska retoriken där det blir mer jag snarare än vi.
Men är det fördelaktigt?
Det kan vi inte riktigt säga. Vi har inga bevis åt vare sig det ena eller det andra hållet. Min egen Min egen gissning är ju att man måste ha ett tilltal som människor känner sig inkluderade i. Men hur exakt det ser ut är svårare att bedöma. Om en partiledare står och säger vi hela tiden, vad syftar det här viet på? Mm. Det kan ju syfta på vi i partiet, det kan syfta på vi i regeringen om det är ett regeringsparti, det kan syfta på vi som någon slags allmänhet. Men oavsett vad partiledaren i ett sånt fall vill att det ska syfta på, så kan det låta på olika sätt för olika delar i publiken. Samtidigt har ju hela samhället gått i en allt mer individualistisk riktning. Det har blivit mer jag i hela den politiska, sociala, kulturella kontexten som politiken utspelas i. Och därmed kanske man reagerar på jag och vi på ett annat sätt nu än vad man gjorde för 10 eller 20 år sedan.
Mm. Ja, jag reagerade jättestarkt på det. Jag tänker alltid, alla är vi unika och ingen är unik. Mm. Om jag uppfattar det på det sättet så gör andra också det.
Mm.
Och jag tycker det bara är onödigt från alla politiker att alienera delar av den potentiella målgruppen som vi alla är, eftersom vi alla har rätt att gå och rösta i höst. Avslutningsvis, är det någonting som du känner att nej, men det här borde vi också ha pratat lite grann om?
Alltså jag tror det är viktigt att komma ihåg när det gäller allt som har med politisk kommunikation att göra, två saker. Det ena är att ofta så är bilden av verkligheten verkligare än verkligheten, därför att det är bilden av verkligheten som vi har tillgång till, som vi utgår från när vi formar våra opinioner och i förlängningen när vi agerar och beter oss på olika sätt. Och därmed spelar makten över bilden av verkligheten alltid en central roll, och medierna spelar en väldigt central roll där. Det andra är att man måste se samband mellan den politiska kommunikationen och det politiska innehållet. En framgångsrik kommunikation måste alltid bottna i substans. Det går inte om man har en politik eller en produkt i någon slags vid mening att göra den populärare genom olika kommunikativa grepp. Man måste bottna i det politiska budskapet, och den politiska kommunikationen kan då förstärka och understödja det. Men ibland så blir det så när journalister kommenterar eller statsvetare eller andra tycker att man ser kommunikationen som en frikopplad sfär från vad partierna faktiskt står för. Och då tror jag att man landar fel.
Mm. Det ska bli jätteintressant att följa dels era vidare analyser av det forskningsmaterial som ni har tagit fram nu, för det vi har pratat lite grann om här och det som finns faktiskt inspelat från Mittuniversitetet som läggs ut senare i höst är ju ändå bara snabba ögonblickar, och det ska bli väldigt spännande från mitt perspektiv att se hur de olika partierna nu går in i en mer aktiv valrörelse och hur de formulerar sina budskap. Stort tack för att du ville komma hit och prata om det här, och tack till alla er som har lyssnat.
Stort tack för att jag fick komma.